årstid, ny månad, ny ångest och nytt avsnitt. Men samma gamla, vanliga, trygga sökande efter det höga i det låga med Obiter Dictum. Som vanligt med mig, Tobias Nordström, och min egen fettisov till min kassatonov, Billy Rimgard.
Hallå, hallå.
Hur är läget?
Men det är ganska bra, måste jag säga. Det finns någonting... När september infaller så får jag alltid ett lugn för liksom...
We made sommarens, it.
Ja, sommarens hets och stress är över. Man kan liksom landa in i sina grejer, i rutiner. Ja, det är bra.
Nu är det liksom, vad ska man säga, målgång mot jul här.
Ja, eller hur? Det gick bra att sätta grejerna på kokning. Eller vad ska man göra?
Jag så går med en gammal Oddpodd-favorit häromdagen. Jakten på röd oktober.
Ooh, wow. Och... Vänta du, kan vi få kontexten? Hur ser man plötsligt om jakten på röd oktober?
Det är så, jag har nämnt det någon gång förut i Oddpodd. Jag är ju med i en filmcirkel som i princip innebär att jag och några vänner tittar på en film och sen pratar om den på Discord i en timme. Och det här året då så har vi som någon slags grej med att vi ska, ta oss igenom hela filmhistorien. Så man behöver inte vara med varje vecka. Jag är inte med varje vecka riktigt, för det hinner jag inte. Men en film i veckan, och varje film betar av två stycken år. Så att typ året den kom ut och året efter, eller vad det är. Vi har ett system. Och då är liksom tanken att på 52 veckor då så betar man av liksom 100 år av filmhistoria, typ. Så att man får liksom inte då välja filmer willy-nilly, utan har någon tagit en film från 93, då ryker liksom 93-94. Och nu då så var det dags för årparet, jag kommer inte ihåg om det var 89-90 eller 90-91 som rök, men det var i alla fall dags då för jakten på röd oktober. Och jag tänkte på en sak, eller så här, det finns ju mycket att tänka på såklart i jakten på röd oktober. Men det är en replik i början som jag tänkte på, som har förändrats lite grann, men som nu kanske är på väg tillbaka. I början så, när liksom vi som tittar har fått reda på, Ramus plan, alltså att de ska desertera och gå över till väst, så pratar han och Sam Neill, jag kommer inte ihåg vad Sam Neills karaktär heter, tyvärr, han som vill till Montana. Och då pratar de om liksom så här, det har precis framkommit att Ramus har berättat för hela det sovjetiska styret att de planerar att desertera. Och de andra officerarna då som är med på den här planen, när de får reda på det här blir de liksom bara nej. Och Ramus börjar prata om att så här, precis som Cortés brände sina skepp när de kom till Amerika, så är det här ett sätt att motivera oss att faktiskt genomföra det här liksom. Men så då börjar Sam Neill prata med Ramus, alltså Sean Connery, om vad liksom så det här, vad det här kommer innebära, och då bara pratar de om att så här, den sovjetiska flottan kommer liksom jaga oss nu med allt de har. Och då säger liksom Ramus att den sovjetiska flottan är han inte orolig över, för att han kan deras strategi, han vet vad de gör, han har the advantage. The worry is the Americans. If we meet the right sort, then this will work. But if we get some buckaroo. Okej, okay, jag tänkte på så här, den gamla synen på jänkarna som fanns i världen på något sätt. Alltså just buckaroo, att det är liksom en halv instabil cowboy med fingret på avtryckaren som liksom som får feeling bara. Att den har liksom så här under liksom de senaste 10 åren falnat lite grann. Alltså det är väl Obamas fel kanske. Och sen för liksom så här, Trump var ju inte en buckaroo. Alltså Trump var ju en pajas. Reagan var ju en buckaroo, och det är därför alla republikanska politiker och presidenter någonsin efter Reagan vill vara som Reagan, för att då är man liksom den gamla bilden av USA.
Fast jag satt just och tänkte på så här, Obama, alltså ja, då la sig ju den där bilden av det, men jag tycker ändå att han växer starkare på senare år, kanske inte så mycket bara, alltså kanske inte på grund av Trump då, utan kanske mer lite av Trumps följare, eller vad man ska säga. Kommer du ihåg under de här Black Lives Matter-protestmarschen där det kliver ut ett advokatpar och står på sin, på sin gräsmatta med automatvapen? Och jävligt dålig triggerdisciplin. Och liksom så här, de bara står där på sin gräsmatta. Det är ju Buckaroo, liksom. Det är ju folk som bara kör. Jag tänker att stormningen av The Capitol också tangerar det lite grann. Att så här,
fast var inte ändå den liksom mer bara någon så Värmlandsrevolution? Alltså typ jag vet att så här, man inte ska liksom förminska den. Och många så liksom pratade efteråt om att så här, det av vissa förringades som liksom ett gäng män i mjukisbyxor. Jag fattar att det var någonting annat som pågick där och som faktiskt kan vara ett hot mot demokratin. Men alltså, den är ju inte en Buckaroo, tänker jag. Alltså, det är liksom inte coola revolvermän som, vad heter det, har dålig koll på temperamentet, utan det är ju liksom meth lab jänkare som, vad heter det, knappt gick ut high school liksom.
Ja, det kanske är det att så här, alltså att Buckaroo är en för smickrande beskrivning för det, mycket av det vi ser,
ja,
liksom white trash som vevar runt med vapen grejen.
Men det jag tänkte på då i alla fall var att jag håller samtidigt med dig. Advokatparet tycker jag är spot on med att det är någonting, det finns kvar i folksjälen på något sätt. Och det är någonting med hur man har lämnat Afghanistan nu som också känns jävligt Buckaroo. Alltså att man liksom så här, det har ju varit snack i veckan om hur mycket militärmateriel som har lämnats efter. Och det har ju snackats då om att säga, jo, men det mesta har liksom gjorts blivit rendered unusable. Alltså man kopplar olika saker i de här helikoptrarna och sånt som står kvar, så går det inte att använda ändå. Men det känns ändå något så här liksom, bara man bara kör. Det är så här, bara det att man liksom överger ett gäng Apache-helikoptrar på afghanistansk mark känns ju liksom lite slirigt på något sätt. På ett så här rider in i solnedgången vis. Och att det är liksom så här, det känns ju som att vi är på väg tillbaka till ett USA på den internationella arenan som är liksom lite fumligt på ett cowboyvis.
Mm. Det är en intressant, alltså så här, man tycker ju att bilden av, alltså tänk bilden av USA vid tiden av jakten på röd oktober, när det var så här, ett ideal och en dröm på många sätt. Och så tänker man på bilden idag. Tänk till liksom 80-talets Miami versus ett Miami där hus rasar ihop och håller på att svämma över, men alla förnekar klimat. Att det skulle vara klimatet som håller på att ändras. Och, ja, men det är liksom, det är rätt risigt. Allt bara brinner och det är konstiga, så här, jättekonstiga despotiska lagändringar i små counties. Och, ja, men alltså det är så här.
Men det är väl 90, nej precis, men det är väl 90-talets fel. Jag tänker att sen när muren föll, så alltså så här, fram tills att muren fanns under hela andra halvan av 1900-talet i princip, så fanns det liksom hela tiden Sovjet som en kontrast till vad USA var. Alltså man kunde ha, vi pratade ju om det, shampoo-reklamer. Alltså man kunde liksom ha väldigt, väldigt skira färger och snygga modeller i allting som man producerade ut som att det här är USA. Och resten av världen köpte det. Därför att, vad heter det? Det måste ju vara så, för deras hyperkapitalism är ju antitesen till kommunismen. Och bilderna vi ser från Sovjet, de ser ju motsatsen ut. Så att it makes sense, kunde hela världen tänka på något plan liksom. Mm. Men sen då när 90-talet stod i full blom och liksom hela världen accepterade att det här var the way, så insåg man ju liksom också att det här var ju bara alltså lönearbete. det var det. Jag vet inte om vi pratade om det för ett halvår sedan typ, de här filmerna som kom i slutet på 90-talet med liksom männen som gjorde upp med cubicle-livet, alltså Fight Club, American Beauty, The Matrix. Alla de där filmerna som handlar om så här, medelklassmännen som inser att de bara sitter vid ett skrivbord och har en chef som office space också till viss del. Alltså, en chef som kör med dem och de har blivit en drönare i tillvaron på något sätt. Det känns som att det är ju liksom uppvaknandet efter att muren faller och man inser att vi vann. Det var det här vi kämpade för. Det var liksom...
ja. Ja. Undrar om er filmcirkel, om den kommer nå till Demolition Man nästa vecka då? Det blir spännande.
Nej, alltså vi går ju inte kronologiskt, ska sägas. Så att, vad heter det? Vi tänkte att det kommer bli kämpigt då. Det blir liksom... eller jag hade inte tyckt det var så kämpigt, men de andra tyckte att det skulle vara kämpigt att ha 30-talet liksom först.
Just det. Nu kan du man bara, liksom... jag är med i noir-cirkeln, det är lugnt. Jag är då.
Exakt.
Men det finns ju en och annan loppis-DVD här som går att botanisera i om ni skulle få slut på stoff.
Absolut. Det är inte omöjligt. Jag tänkte att vi skulle prata lite om rymden. Det var ju ett tag sedan. Eller? Mm,
var det det? Ja, det var
har
det
du,
nog.
Har du tänkt mycket på rymden på slutet?
Delvis. Jag läste ju den här boken som jag tipsade om för ett par poddar sen. Project Hail Mary. Då tänkte jag lite på rymden. Men i övrigt så... inte så mycket, nej.
Det känns ju som att rymden har liksom fått stå åt sidan lite grann i klimattider och annat. Och sen, men jag tror så här, jag tänkte på det här om dagen, att det känns som att man tänker mycket mindre på rymden nu än vad man gjorde för 2 år sedan. Och corona är väl liksom en förklaring, givetvis. Man tittar kanske mindre mot stjärnorna när man är instängd i en lägenhet. Men det var liksom också så att den stora rymdgrejen som har varit var ju liksom den nya rovern som landade på Mars. Och den försvann lite grann. Alltså det känns som att den förra rovern på Mars, den liksom fick ändå lite hype. Alltså man kikade på Twitter, det kom lite häftiga bilder och sånt där. Men det känns som att det blev väldigt tyst om den nya Mars-rovern som NASA skickade upp. Och liksom för några år sedan bubblades det om det liksom kinesiska och det indiska rymdprogrammet och sånt där. Men det har ju också stannat av nu med corona och annat. Det är liksom, allt det där ligger på is. Så istället då så är liksom de som har stått på barrikaderna för mänsklighetens intåg i rymden har ju liksom varit den här jävla, inte kapprustning, men kukmätningen mellan Elon Musk och Jeff Bezos med vem som liksom skulle bli först upp. Och vem som skulle liksom bli den första megacorp-figuren i rymden på något sätt. Och jag har tänkt så mycket på att det är så dålig estetik när de gör det här. Alltså, minns du den första trailern som kom till Prometheus? Det var inte ens en trailer, det var liksom som en teaser-aktigt PR-kampanj-grej. Den här klippet när Weyland håller ett TED-talk. Minns du detta?
Ja, ringer någon vag klocka.
Det började ju liksom då med att så här, de lanserade hela Prometheus-idén med att Weyland lånade TED-talk-loggan, allting, som att det var liksom ett framtida TED-talk som han håller. Där han pratar liksom då mänsklighetens nästa steg och bla bla bla. Och det är ju liksom så här, den idén om en megakorp framtid i rymden som man på något sätt har vant sig vid, alltså någon typ av liksom det är liksom lite grann så här, den galna vetenskapsmannen i en modern reinkarnation som liksom har stora visioner, och då liksom dör det så snabbt när man ser Jeff Bezos i någon slags mjukis overall med sin brorsa och bara så här typ, ja men det ska bli jättekul att åka upp i rymden. Alltså förstå, han blir liksom Ing-Marie som ska på charter första gången.
Ja.
Det finns liksom inget banbrytande med någonting av det.
Jag tänkte så mycket på det när man såg de här klippen. Att liksom, och det var ju likadant, Richard Branson var väl uppe en sväng, eller
just
hur?
Just det.
Mm. Jag har inte hängt med så jävla mycket för jag blir så trött på det. Men man såg alla dessa raljerande tweets och de här bilderna och de här. Och jag håller så mycket med om att det känns som att det är så här, EasyJet öppnar en linje till Skavsta flygplats liksom. Alltså det är så B, allt känns så fruktansvärt B. Och det är... alltså oundvikligen så tänker man på den dåliga estetiken som alltid omgärdar en, vad ska man säga, det höga näringslivet på något vis. Det är liksom, alltså så här, limo till Grand Hotel i någon flådig kostym och en stelbjudning där det är unga tjejer i cocktailklänningar som går och bjuder de här ganska otränade pösmunkarna till män på en drink inför någon, att man ska fira någonting, och firandet är liksom att man höjer glaset lite stelt.
Hade det kunnat vara robotdamer åtminstone i cocktailklänning?
Exakt. Nej, men alltså allting med det är så otroligt B. Alltså det finns liksom ingenting i det som har någon form av appeal. Och jag tänkte på det jättemycket just när man såg de här bilderna, att det är ändå en ganska fet grej de gör. Och sen kan man liksom, det var ju väldigt många tweets och sånt man såg på vinkeln att så här, ja, vi kan inte, så här, det är x antal miljoner barn i USA som svälter just nu, kom ner där från era höga hästar typ. Alltså det var många som hade den taken, som jag inte heller tycker är särskilt giltig, för att vi, fan, det är ju rymden som är framtiden. Vi måste ju kolonisera när den här jävla jorden går sönder. Nej, kanske inte. Men det fanns ju någonting att göra i kommunikationen där som inte gjordes. För det hade kunnat göras fett. Det hade kunnat göras liksom... Ja men fan, folk är så jävla glidare. Lägg av. Gör något snyggt.
Ja, men det är liksom på något sätt så här, det känns... Det känns liksom som så här PR-Stockholm på något sätt. Och det ska det inte göra när så här Jeff Bezos och Elon Musk ska flyga till rymden. Alltså det ska ju liksom... De borde ha fattat att så här, vi ska inte synas så mycket i det här. Vi ska liksom så här, foka inte på att Jeff Bezos kommer gå in i en jävla cowboyhatt och ha en blå overall på sig. Det vill ingen se. Berätta Jeff Bezos om så här, om 10 år då kommer jag bygga en rymdstation på Mars och visa upp någon jävla 3D-animerad version av hur den här rymdstationen kommer se ut och förklara att det är det du ska ut och sondera nu. Alltså, var visionären, var inte den storögda pojken som liksom får komma fram i cockpit på flyget ner till Mallorca och titta på alla spakarna. För det är den de framstår som på något sätt. Och då dör liksom lite grann den här megakorp-känslan som man ändå tänker att det här måste ha för att det ska kännas framtid på något sätt. Alltså nu blir det ju bara så här rymdturism som någon får en slant i fickan på liksom. Vissa pratade ju också, som du var inne på reaktionerna på Twitter, jag sa att vissa också pratade om att säga, jo, men det här är liksom ett viktigt steg i att normalisera att det flygs mycket till rymden och bla bla bla. Fast det är det inte. Därför att det här liksom så här, det här gör bara oattraktivt för folk att flyga till rymden. Det finns inga ryska oligarker som kommer vilja flyga till rymden när de ser hur tönt Jeff Bezos ser ut när han är på väg upp liksom.
Skulle ha ett soundtrack av Jean-Michel Jarre. Det skulle ha diktat som detta. Det skulle ha varit en inramning, liksom något snyggt. Då hade man kunnat börja...
Ja, men lite mysticism. Alltså, ja. Kanye West bosatte sin jävla arena för att lansera sitt album. Det var liksom kanske inte det häftigaste som har hänt. Men det var ändå liksom lite mystiskt, lite konstigt. Man undrar vad det är som pågår egentligen. Någonting sånt hade behövt, en sån dimension hade behövt i den här kukmätartävlingen mellan de här superdollarmiljardärerna.
Man är ju mot storytelling-samhället där ingenting kan göras utan storytelling kring det. Men man gillar också storytelling.
Ja, men det behöver inte vara så mycket storytelling, men bara lite bättre estetik. Alltså någonting som ser lite intressant ut, som känns lite lite kittlande, inte liksom... Inte känns som så här en husvagnssemester när det ändå handlar om att flyga till rymden på något sätt.
Mer Carl Sagan och mindre Yo MTV Cribs.
Ja, men lite så. Hör du postade en bild på vår Twitter i veckan. Som... jag läser rubriken bara. Det var en bild som var på en rubrik från, jag tycker att det ser ut som The Guardian, eller?
Ja, det stämmer.
Den här hade du kunnat bli fälld för i upphovsrättssammanhang, vill jag bara upplysa. För om man gör en faksimil måste av faksimilen framgå vilken källa man har tagit den från. Skitsamma. Så här lyder rubriken. Toyota passes Paralympics self-driving buses after one hits visually impaired athlete. Och
fortfarande jättekul.
Ja, texten du skriver då är okej, punkt, slash B.
Det fanns ju mycket man kunde göra copymässigt där. Man kunde liksom ha gjort blindledaren blind och så vidare. Men jag kände bara att nej, den får stå för sig själv. Jag försöker inte göra en one-liner här, utan den har så många lager i sig att jag bara lägger den där.
Ja. Ja. Och den satte igång tankar, kan jag säga, hos mig. För min första tanke var att ja, men den här är ju en klockren ytterligare ett bevis på att vi lever i en dystopi. Men sen började jag tänka och kände att nej, det är det ju inte. Utan det här är snarare ytterligare ett bevis på att vi lever i en utopi.
Aha.
Låt mig, så här, jag tänker att vi kan bryta ner den här rubriken och förklara varför. Alltså så här, jag tänker att det finns liksom ett par beståndsdelar här som är liksom antitesen till en dystopi. Paralympics, antitesen till dystopi. Mm. Det är ju liksom så här, ett inkluderande härligt evenemang där liksom människor som annars liksom inte får synas får möjlighet att stå i rampljuset. Det är liksom ett evenemang som helt går i linje med tanken på liksom ett superdemokrat, alltså så här, finns Paralympics i Star Trek i liksom Starfleet universumet? Ja, garanterat.
Mm.
Self-driving buses. Absolut en utopi, skulle jag säga. Och sen då, vad heter det? Att Toyota då pausar de här bussarna för att någon har blivit påkörd av en self-driving bus. Också utopi. Alltså ett företag, ett liksom multinationellt stort företag som tar ansvar när deras liksom maskin skadar en annan människa. Det är också utopi. Alltså, i en dystopi så hade det varit att Toyota medvetet har programmerat bussarna att, eller snarare så här, skitit i att göra någonting när man fick reda på att bussarna råkade köra på en på grund av något fel i programmeringen, så att säga.
Och det var inte på Paralympics, utan det var bara någon med synnedsättning som gick över en gata liksom.
Exakt. Så att liksom så här, egentligen, det som så här, på ytan ser ut att vara en dystopi är istället en rubrik som helt och hållet understryker hur det här är liksom, hur vi lever i en framtida utopi.
Jag
är du
förstår.
Med mig på detta?
Ja. Jag är med dig. När jag såg den så tyckte jag att allt mer än var mörkt. Men när du beskriver det så här...
Det visar att det finns hopp om världen.
Ja, det finns hopp. Det finns hopp. Ja, nej men absolut. Jag är med. Jag blir helt mållös här. För grejen är att mina tankar satt ju genast igång kring så här krismötet på Toyota där någon måste kasta sig på ett svärd och du vet, sådana saker. Att det finns liksom så många lager av misslyckande i det här någonstans. Att man hade så här goda intentioner att nu ska vi ha våra self-driving buses här och allt gick fel på något vis. Men ja, när du, på sättet du beskriver det så håller jag med om att det är nog ytterligare tecken på att vi lever i en utopi, faktiskt.
Och jag fick lite vatten på min kvarn på något sätt. Eller vatten på min kvarn kanske en långsam. Men jag tänkte ännu mer på det här när jag hörde författaren Kim Stanley Robinson var intervjuad i, vad heter det, The New Yorkers podd för någon vecka sedan, som jag lyssnade på lite i efterhand, om sin senaste bok The Ministry for the Future. Jag läste den i våras, jag vet inte, har du läst den?
Nej.
Som då är någon slags klimatkris sci-fi som utspelar sig i, ja, men så här, han har perfekt hittat ett sånt här utrymme i tid som inte riktigt är nu. Men det är också liksom så, det är liksom i framtiden, men det är också så pass lite framtid att det känns som att säga, ja, men det här är till våren. Alltså det är liksom då kris i världen, det måste liksom lösas på olika sätt. Det handlar framförallt om så här, olika typer av initiativ och projekt för att komma till bukt eller försöka åtminstone vända klimatkrisen i en tid där folk faktiskt börjar dö av klimatkrisen. Det är, liksom, alltså, det är inte bara de här andra ledsdödarna som man ser nu, liksom, med att det blir ett extremt väder som någon dör i en orkan, eller det blir extremt väder så att det blir torka och odlingar fuckar ur i Syrien och sen så blir det inbördeskrig. Utan det är liksom mer så här, det beskrivs väldigt detaljerat det här med wet bulb till exempel, att det blir luftfuktighet och temperatur får de perfekta förhållanden som gör att man liksom, man dör av att befinna sig på fel ställe bara liksom.
Mm.
Och sen då så finns det en massa grejer i den här storyn som handlar om hur man försöker få till förändra de ekonomiska systemen med olika former av valutor med internationella riksbanker som ska liksom då bindas upp i olika klimatgrejer. Alltså helt enkelt vända ekonomin så att den blir knuten till klimatet, kan man väl säga förenklat.
Mm.
Hur som helst. Kim Stanley Robinson blev intervjuad om den här boken, och då New Yorkers intervjuare frågar liksom så här, ja, så här, hur kan man liksom, när man skriver en sån här bok, det finns ändå lite hopp i den här berättelsen sen, liksom, hur kan man liksom hitta hopp när man skriver en sån här berättelse? Och då säger Kim Stanley Robinson att ja, alltså jag tänker, det här är ju, jag ser mig alltid som en författare som skriver en utopi. Och då märker man liksom så här, jaha, berätta mer, eller hur är det här en utopi? Och då säger Kim Stanley Robinson att ja, den här boken handlar ju om hur vi eventuellt skulle kunna ducka ett mass extinction event de kommande 100 åren. Och för mig finns det ingen mer utopisk tanke i dagens samhälle. Och jag bara såhär, wow.
Alltså, oj.
Att liksom så här, det är lite som vi var inne på när vi pratade om att ribban för vad en utopi är liksom flytt, eller höjs eller sänks beroende på var man befinner sig.
Ja.
Men det här är liksom på något sätt nästa nivå. Alltså jag känner mig nästan dum när jag satt och pratade om att men en riktig utopi är liksom det här Star Trek-samhället och bla bla bla. Det är Kim Stanley Robinson bara, för mig är en utopisk tanke att vi skulle kunna ducka ett utrotningsevent liksom.
Allt är relativt.
Ja.
Och man pallar nästan inte gå dit i tanken på något vis.
Nej, men det var liksom så själv, det var alltså en man som hade förlikat så mycket med insikten på att det är kört, att så här, kan vi fantisera om hur det skulle vara om vi faktiskt överlevde, eller hur det skulle gå till om vi ska överleva. Alltså det var en utgångspunkt som var, ja, hisnande på något sätt.
Paralympics sändes, när jag jobbade på Eurosport så sändes Paralympics där, och det var ju så här, den fetaste grejen när jag jobbade på Eurosport, det var ju att mingla med kommentatorerna innan de skulle sända, för att jag är en nyfiken person och alltid kul att prata med experter inom ett område, och då är det liksom så här, alltså Maria Strandlund, en fantastisk tenniskommentator. Men alla vill prata tennis med Maria Strandlund. Mm. Jag var ju mer intresserad av nischsporterna då förstås. De här som de kom in och gjorde en sändning om året. Eller något sånt. Men under Paralympics, då var det ju väldigt många experter som var inne och skulle kommentera. Som bara kom var fjärde år. Som man inte träffade varje dag. Liksom. Dels var jag nyfiken på deras grejer. Dels så kände jag väl ett ansvar att de skulle känna sig välkomna och liksom hemma i lokalerna, och att det väl liksom var kul att gå till jobbet sådär. Så jag stod och snackade med några av dem där de satt vid sina förberedelseplatser, och då sitter ju skärmar överallt som visar nuvarande sändning, och just vid det här tillfället så är det ett friidrottsevent för folk med synnedsättning. De springer typ 800 meter eller 1400 meter eller var det 1500 meter. Vad är det nu man springer? Och de springer ju då med ledsagare som ser. För att annars så går det liksom inget bra. Och en löpare tappar sin ledsagare och fortsätter springa. Och börjar.
Förlåt, du säger tappar. Är de liksom fästa vid varann, eller hur har man koll på vad ledsagaren är?
Ja, för man håller i en, att de håller i dem. Alltså i en typ en rem eller någonting. Det ska låta vara osagt, men ja, det är någon form av fysisk, någon form av fysisk kontakt i alla fall. Och en atlet tappar då kontakten med sin ledsagare och irrar iväg in på innerplan. Och de här kommentatorerna, alltså jag satt och snackade med tre pers då, och de bara, kolla! Ha, ha, ha. Du vet, de skrattar så de gråter. De bara, ha, ha, ha. Den här stackars personen då, som inte har en aning om vart han springer, bara fortsätter springa. Och jag står där och bara så här, får jag skratta här? Får jag skratta? Är det här, får jag göra det? För de tyckte det var så skitkul, liksom. Men de hade också funktionsnedsättningar av olika slag. Säger man så? Det var liksom, de skrattar med en av deras sina.
Ja.
Får jag skratta?
Du skrattar åt en blind som har gått vilse. Då känner man helt plötsligt att vänta här nu. Ja.
Exakt, så jag står där och bara rör inte en min. Samtidigt så blir det jävligt awkward. För då är det som att jag står där och inte delar den här stunden med dem. Så jag typ... säger någonting i stil med så här, jag vet inte om jag får skratta, eller du vet, jag vill bara så här understryka att jag vill vara öppen med vad jag är i mina tankar. Och då så är det en person som sitter mitt emot och sitter och förbereder sin sändning, som tittar upp och säger, vänta bara tills det är dags för de utvecklingsstörda att köra. Och så börjar alla skratta åt det också, så här. Och det var en sån jag backade in i skuggorna.
Skrattade du då? Eller var det så här?
Ja, då skrattade jag. För det var en sån, här kommer en kul one-liner. Och alla skrattar och jag skrattar också. Och sen står jag där och känner att, ja, okej. Okay. Nu står jag här och skrattar och tanken på att snart ska de utvecklingsstörda tävla. Oerhört svårt att navigera i. Oerhört svårt att navigera i.
Men jag tänker, det är väl så här, det är väl inte konstigt egentligen att man skrattar när någon annan atlet ramlar eller någonting. Alltså så länge man ser att personen inte skadar sig så tycker man att det är lite kul. Men ja, det är ju, jag håller med om att det är det är svårt att veta. Framförallt är det liksom så här, det är en sak om man sitter hemma själv i TV:n eller så här en nära vän visar någonting. Då skiter man ju i hur man uppfattas. Men om som du, i ditt fall då står på jobbet med andra människor som inte du vill framstå som en, liksom, som inte känner dig, så vill man ju inte framstå som en person som inte tänker på de där sakerna. Det finns en dokumentär om rullstolsrugby som heter Murder Ball, som är väldigt bra, som jag kan rekommendera. Men jag minns i den filmen så finns det en scen där de följer typ det amerikanska landslaget i rullstolsrugby. Då är det en av killarna i det laget som pratar om att så här, vad heter det bästa med rullstolen, det är att så här, man kan alltid få brudar på att man sitter i rullstol. Och bara så här, det var så här en otroligt befriande douchighet, om du förstår vad jag menar, med att så här, man spelade kortet liksom. Det var inte en film bara om en massa douches, utan den var väldigt rörande och stark och kul också, så att det är verkligen ett tips.
Jag berättade ju en gång tidigare om när jag och fotografen Martin Aukler skulle göra en bok om den svenska rullstolsdansens historia.
Just det.
Lång story, men det här bokprojektet havererade så fort vi insåg att det fanns en djup, avgrundsdjup klyfta inom den svenska rullstolsdansen med två olika klubbar som liksom drev lite olika agender och hade liksom delat den communityt.
Jag tror jag sa det sist vi pratade om det här, men då borde ju du ha insett att här finns det ju en enormt bra story.
Det gör ju det. Det finns ju en enormt bra story, men inte när man ska göra den seriösa finansierade av en fond historieskrivningen. Då går det inte att navigera i det där. Det är omöjligt. Man måste göra någon annan typ av story. Och jag tänkte på det när jag läste Ölandsbladet här i veckan. Vi har en ingress.
Hur ofta kommer Ölandsbladet?
Tre gånger i veckan.
Mm.
Bowls, känner du till det?
Alltså maträtten bowls?
Ja, det stavas likadant, men det är en sport.
Ja, men vänta, är det den här... det är bara britter och kanske holländare och belgare typ. Det känns som att man dricker öl när man gör det. Och så är det man rullar som ett klot som inte är helt runt. Mot, alltså det är som bull, fast man ska rulla det här bowlen då, i sig att den kallas, mot en mindre kula och sen lägger den sig ned. Som en blandning mellan bull och curling typ.
Ja, bull, curling, bowling, alltså det, ja precis. De är vitklädda och så rullar man de här lite, precis som du säger, lite ovala pjäserna. Det är väldigt så Commonwealth-sport. Man kan tänka sig att det har spelats på en och annan afrikansk plantage under åren. Och tanken var att Bowls SM skulle hållas i Borgholm, som har Nordens finaste bowlshall här i helgen.
Kanske eller... Nordens enda bowlshall också, eller?
Kanske det. Och ingressen är så här. Bowls SM i Borgholm skulle bli en stor fest. Nu har istället en stor konflikt blossat upp, vilket medför att det kommer att arrangeras två parallella SM-tävlingar i Borgholm samma helg. Citat. Oh. Så fruktansvärt tråkigt. Jag är jättebesviken, säger förbundskaptenen Benny Sjögren. Jag fortsätter. SM i bowls var planerat att arrangeras i Borgholm Bowls Arena som invigdes för knappt ett år sedan. Nu blir det inte så. I vilket fall inte den planerade SM-tävlingen tillsammans med Svenska Bowlsförbundet. En 4 år gammal konflikt har blossat upp, vilket har medfört att Borgholm Bowls avsagt sig värdskapet till mästerskapet. Den ordinarie SM-tävlingen kommer istället att arrangeras av Ölands Bowls, en förening som kom till efter en utbrytning från just Borgholm Bowls. Spelplatsen kommer bli Borgholms sporthall. Därmed arrangeras det två olika SM-tävlingar i Borgholm sista helgen i augusti. Och då så blir man ju väldigt nyfiken här. Och då, det, tyvärr så... Artikeln närmar sig aldrig kärnan av konflikten, men om vi
precis
säger så här...
Precis som du insåg journalisten här, att det här är alldeles för snårigt, det här ger jag mig inte in i.
Exakt. Men den officiella sidan då, Benny Sjögren, förbundskapten och den som är ansvarig från Svenska Bowlsförbundets sida, han säger så här... Grejen är att det finns några som skapat ett eget förbund och som motarbetar Svenska Bowlsförbundet. De som sitter i styrelsen där får inte vara med i våra tävlingar då de tillhör ett konkurrerande förbund. Det är några av dessa personer som valt att skriva över sig till Borgholm och därefter har konflikten tagit fart igen. Så här, okej, det är några som motarbetar Svenska Bowlsförbundet. Då kanske det är rimligt att de inte får vara med. Men... Stefan Nilsson, ordförande i Borgholm Bowls. Han kommer med en beskrivning här som jag tycker att det känns som att det väcker frågetecken. Det hela grundar sig i att föreningen Överby IF var med och hjälpte till att arrangera VM tillsammans med världsförbundet när det svenska bowlsförbundet valde att hoppa av. Då stängde det svenska bowlsförbundet av den föreningen från att medverka vid tävlingar och SM som arrangeras i nationell regi. Enligt förbundet hade de brutit mot deras stadgar.
Mm-hmm.
Så vi har då ideellt arbetande personer i en klubb som är med och arrangerar VM. När förbundet väljer att dra sig ur VM. Men de drar sig inte ur utan är med och arrangerar. Och då blir de personerna non grata på hemmaplan. Jag tror det finns fler lager i det här. Det finns nog många. Men jag vill bara ta upp det här. För jag brukar anföra en tes jag har om att ju smalare och liksom mer ju obetydligare och smalare någonting är, desto större är konflikterna inom det. Att det finns inget sammanhang som är för litet för att det ska bli liksom sprickor och konflikt.
Nej, så är det ju. Och jag tänker, alltså så här, om man går till liksom, det känns som att det här finns ju hela tiden inom politiken. Och här känns det som att ofta känns som att vänstern är mycket bättre på den här typen av så här, detaljkonflikter än vad högern är. Och då menar jag liksom inte i svensk politik, utan jag menar liksom, det känns som att det är så globalt. Man måste liksom så här, gå till så här, totalitära vänsterstater för att det ska, man ska se någon form av konsensus råda. Och då kan man ju räkna med att det kanske inte riktigt råder konsensus egentligen. Men det, förstår du vad jag menar med? Att, så här, det känns ofta som att så här, högern är så här, bara, jajamän, vi kör. Och så är alla bara, jajamän, vi kör. Medan vänstern är då så, men vänta här nu. Den här lilla grejen då som jag bryr mig jättemycket om, nej men den är inte viktig. Jo men vänta, den är ju jätteviktig. Och så liksom har man då inlett den där konflikten. Men för det är ju också någonting med att när intressena blir smalare så blir det också tydligare var man skiljer sig på ett sätt. Alltså när man ska ha de stora sammanhangen, då förstår, det finns liksom inbyggt att det ska kompromissas och det kommer liksom vara saker som man bara sveper över på ett plan. Men så fort man är liksom inne i bowlsträsket, då inser man att det blir liksom de små teknikaliteterna som man kanske skiljer sig åt, och då blir ju de sakerna man strider om.
Mm.
Jag tänker att det är samma sak inom e-sporten i Sverige. Där finns det ju två e-sportsförbund som liksom då båda håller på och ansöker till Riksidrottsförbundet om att få bli liksom det officiella Riksidrottsförbundet. Eller det officiella e-sportsförbundet liksom. Och jag har för mig, utan att ta ställning här nu, så jag har för mig att det är ganska tydligt att det ena är lite seriösare och mer välorganiserat än det andra. Jag vågar inte säga vilket som är vilket, för det känns som att då ger man sig in i lejonkulan.
Ja, men så alla liksom reportagejournalister som lyssnar på den här podden, där har ni lite stoff i rullstolsdans, bowls och e-sportskonflikter. Jag vill läsa mer om det här, så plocka upp det här och gör något bra av det.
Ja, jag höll på med någon sån story för massa år sedan. Men också så här, en sak som man tänker ju också att det finns en story. Det var ju min gut reaction när du tog upp rullstolsdansen igen. Men det finns också ofta ett problem med att så här, det blir väldigt ofta den ena parten sa så här och den andra parten sa så här. Och sen blir det liksom oftast inte så mycket mer. Det är ett problem med den här typen av stories. Man skulle ju vilja att det liksom så här, man skulle behöva att det finns ett tillsteg i utvecklingen på något sätt, någon form av upptrappning eller någonting. För ofta så är det liksom bara så här, vi tycker så. Om någonting som ingen annan bryr sig om. Så att det blir sällan att liksom läsaren eller lyssnaren tänker att, ja men vänta nu, det är väl självklart att det är så här. Det är för att ingen bryr sig om, vad heter det, huruvida den ena förbundet borde ha varit engagerad när de själva hade arrangerat VM och sånt där. Utan, ja.
Nej, exakt. Det måste finnas något salt. För att för liksom de allra flesta så skulle svensk bowls kunna försvinna från jordens yta och ingen skulle märka att den ens hade varit där på något vis. Jag skulle vilja prata om ett tweet. Jag är så tråkig.
Ja.
Jag är inte bättre. Det här var slutstationen. Vi pratar om tweet. Men tweetet kommer från en person som vi i alla fall kan prata om med värdighet. Nämligen William Basinski, en kompositör, vad ska man kalla honom för? Han är en
avantgarde kompositör kan man väl säga,
eller? Ja, precis. Elektronisk musik, så.
Nej, inte bara elektronisk.
Nej.
Det är väl allt möjligt. Det känns som att han är så här, spelar typ allt.
Ja.
I dabble, säger han.
Och han skriver detta tweet. Some jackass has put up a lame New Age piano track on Spotify under my name. It's called Seasons. This is not my work, and I don't even know how this shit happens. Don't listen to it. Just complain about it to Spotify. What the fuck is this shit? This is bogus. Någon påpekar att den också finns att köpa på Amazon och Apple Music, och han skriver, oh for fuck's sake, somebody's gonna get sued. Defamation of character or something. Any industry lawyer fans wanna take this for me pro bono. Lord have mercy. Och ganska fort så blir det en tråd där artister som Loskill, Stars of the Lid och Nicolas Jaar berättar att samma sak har hänt dem och att det händer om och om och om igen. Så bakgrunden här är väl att det liksom inte finns någonting som hindrar flera artister att ha samma artistnamn på Spotify. Så det är någon som har satt i system att lägga till låtar under de här namnen för att generera spelningar. Och här börjar jag ju liksom gå till någon form av sågning av liksom vad Spotify gör med storytellingen runt våra artister och sånt. Men så fastnade jag på en annan av kommentarerna i den här tråden. Ett New York-band som heter Died. De skrev: "Same thing happened with us too, but the track was pretty good, so we just rolled with it." Och här, den taken blev jag mer intresserad av egentligen. För jag menar, oss, vi som är så här gamla musikrävar, vi gillar ju att prata om hur streamingkulturen har inneburit liksom någon slags devalvering av albumformatet eller omslaget eller labelkontexten eller liner notes av vilka som medverkade på låtar. Allt det där som var viktigt förr liksom. Men i och med det här som Died skriver så börjar jag liksom tänka, det här blir ju liksom intressant, för att i och med det här fenomenet så blir ju även artisten i sig egentligen ointressant. Till slut har vi liksom nått stället där musik bara är rinnande vatten som är helt kontextlös och där ingenting spelar någon roll. Spotify har liksom peak postmodernism i musiken.
Jag gillar det här. Jag tänker, när jag pluggade på högskola för massa år sedan och läste någon konstkurs, så var det en lärare som sa en intressant, eller intressant, men en ganska bra take på konstvärlden. Som sa att, han sa, man kan lite skämtsamt säga att konstvärlden befolkas av två typer av människor. Och så beskrev han ett scenario då med, det finns en konstnär som heter Marcel Duchamp, som en gång i tiden ställde ut en pissoar på ett, på en konsthall och sa att det här är ett konstverk. Och det är då väldigt känt det här konstverket för att det var liksom bland de första som luckrade upp begreppet. Vad är konst egentligen? För det var ju bara en pissoar. Det var ju liksom inte ens en pissoar han hade gjort. Han hade köpt en färdig pissoar och ställt den i och sagt att det här är konst. Och så fick liksom alla bara köpa att ja, det här är konst. Och då sa den här föreläsaren då att så här, och då kan man tänka sig att den här pissoaren står i ett rum, i en konsthall eller på ett museum eller vad det nu än är. Och sen går en person fram och pissar i pissoaren. Då finns det då de två typerna av människor i konstvärlden. Det finns typ 1 som skriker: "Nej, stopp, vandalism. Du förstör ett klassiskt konstverk." Och så finns det typ 2 som lägger armarna i kors och tänker: "Intressant." Och jag tänker att det finns, i det här fallet finns det exakt, man kan ha exakt samma två typer av hållningar i det här fallet. Man kan vara William Basinski som säger: "Nej, stopp, vandalism, du rider på mitt namn, du förstör min musik." Och sen så kan man vara, vad hette indiebandet?
Died.
Died, som säger: "Men det här händer något." Jag tänker att det är det som är liksom den intressanta hållningen egentligen, är liksom att så här, för de artisterna du beskriver, som du rabblar upp här, det är ju inte liksom, det är ju inte storbolags, de ligger väl säkert på något litet bolag nu som ägs av något storbolag som alla, men vad heter det, det är ju inte artister som man tänker är så här: jag ska ha betalt. Det är inte Bono och Lars Ulrich som liksom, we must fight piracy. Så att många, jag hade tänkt att många av dem skulle mer vara så här: undra vad som händer här. Så här, om folk bara får lägga upp musik i mitt namn, vad händer egentligen? Alltså ha den approachen, men kanske inte.
Ja, det är intressant, för det är ändå så här, alltså Lost Skill, Stars of the Lid, inom sina genrer är ju de största. Eller ja, några av de största.
Ja, absolut. Så... Jag visste inte ens att Stars of the Lid fanns längre, men ja.
Nej, jag tror inte de finns. Men de har väl en katalog på Spotify, antar jag då.
Finns det legendariska skivbolaget Cranky kvar ens? Men,
ja.
Ska jag googla efter det? Ja.
Det gör de. Ja, men det var, ja, jag vet inte vad jag vill komma med det. Jag tyckte det var intressant. Det var en... Det får en att fundera över alla, vad ska man säga, utom musikaliska värden som ett musiksläpp kommer med. Jag tänkte att vi därifrån ska röra oss väldigt långt bort. Vi ska bege oss 360 mil från Nya Zeeland. För det är dags för...
Veckans ö!
Och veckans ö den här veckan, det är en ö som heter Rapa Iti. Den ligger ute i Stilla havet, franska Polynesien.
Det är ju någonting, förlåt att jag bryter in här, men det är ju någonting med stillahavsöar som är liksom en miljard gånger mer intressant än Atlantenöar eller vilka andra öar som helst.
Ja, visst är det så. Men det finns ju också ett par, vi är ju ganska nära ett gäng öar uppe i, alltså de här ishavsöarna också är ju coola. De som ligger norr om Ryssland. Vi kommer komma dit, tror jag.
Ja, okej. Okay. Spännande. Ja, det ser jag fram emot. Men du håller med mig ändå om att så här, Stilla havsö väcker fantasin. Det liksom finns en Here Be Dragons-dimension till Stilla havsöar som inte riktigt finns till de andra havens öar.
Nej, men det känns som att Atlanten är så himla litet. På något vis att det är liksom... Ja.
Det är ju pyttelitet.
Men man är aldrig, det känns som att man är mycket mer avlägsen när man är mitt ute i Stilla havet än i Atlanten av någon anledning. Rapa Iti är en ö som är 40 kvadratkilometer stor och har 482 invånare. Och den här storyn börjar på ett annat ställe. Den börjar på 1950-talet i en liten by vid foten av ett berg i Vogeserna i Frankrike. En sexåring som heter Marc Liblé, kan man säga så?
Nej, ingen aning.
Marc Liblé.
Liblé kan också
vara. Leblé, säger jag. Sen får folk säga vad fan som helst. Marc Leblé, han har svårt att sova för han hemsöks av drömmar på nätterna. Och de här drömmarna är alltid på ett annat språk än franska. Och det är inget språk som han liksom hör i verkliga världen. Men de här drömmarna är så intensiva så han börjar prata det här språket även när han är vaken. Men det finns ju ingen som förstår hans konstiga ljud. Och han är ett begåvat...
När i tid var vi här?
50-talet. Han är ett begåvat men ensamt barn. Läser mycket böcker. Han hinner bli 33 år gammal innan forskare från universitetet i Rennes blir intresserade av det här språket som han kan då. Så i två år så analyserar de hans konstiga läten med datorer men får inga resultat. Men de ger sig inte. De testar en annan grej. De går ner till hamnen och börjar hänga runt där. Går från bar till bar och låter Mark hålla hov på det här märkliga språket. Och till slut får de napp. För det är en bartender som säger att han har hört det förut när han gick på båtar. Och det var på en avlägsen ö i franska Polynesien. Forskarna lyckas hitta en kvinna med rötter därifrån. Det var en kvinna som hade varit gift med en fransk flottist men var frånskild och nu levde i en liten lägenhet i förorten i Rennes, för hon kom inte därifrån. Hon hette Meretuini Macke. Så de beger sig dit och när hon öppnar dörren så hälsar Mark på det här språket han har lärt sig och hon svarar på samma språk. Det slutar faktiskt med att Mark gifter sig med den här enda kvinnan som förstår honom och 1983 lämnar de Frankrike för gott och flyttar tillbaka till Rapa Iti där Mark kan prata sitt språk.
Det här är ju sinnessjukt. Det här är ju någonstans här ligger ju en hund begraven. Känner jag spontant. Eller?
Mm. Ja. Alltså man känner det. Jag har ju inte forskat på det här själv. Utan det vi gör jag glömde säga det, men i inslaget Veckans ö så besöker vi olika öar som Judith Skalansky har skrivit om i boken Pocket Atlas of Remote Islands. Så att det är ju väldigt svårt utan mer information att bedöma.
Det kan man säga. Men har du någon teori själv här?
Nej.
Nej.
Aliens? Nej, jag skojar. Jag vet inte. Hur ska man kunna spekulera?
Jo, såklart. Så är det ju. Men för jag googlade ju här medan du beskrev. Och det verkar ju som att det är liksom ett dokumenterat fall. Alltså kanske inte helt utrett, men åtminstone dokumenterat. Den första, första träffen är från bloggen Stormy Night Tales med rubriken Did he live before? Och så är det då historien om Mark Libby. Det är ju kittlande. Det måste ju vara någonting med att han har lärt sig det här språket och tycker sen om att driva med folk eller någonting. Ja, jag vet inte.
Fast det känns som att så här... hon skriver att det var en ganska liksom troubled, alltså hans upbringing, han hade inte så mycket vänner, han tillbringade mesta tiden med böcker, han verkar ju inte ha mått så jävla bra mentalt av det här, men när han då till slut får hjälp att träffa någon som kan prata med honom så hittar han hem på något sätt.
Nu hittar jag här, på någon slags blogg. Nu är det här också helt okollade källor. Men en blogg som heter Things You Wouldn't Know If We Didn't Blog Intermittently. Så har de då skrivit om Mark. Och då är det en kommentar från användaren Mademoiselle Titam som skriver: Mark Leblin really existed. He died in 1996, age 50 years old. For 16 years, he lived on this tiny, isolated island, Rapa Iti. He worked as a school teacher for quite a few years and spent countless hours documenting the language and the culture. You can find many references in French. As for the academics, since the story dates back to 1983, it's not surprising one can hardly find things online. If they were close to retirement, it will be hard to trace, bla 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 bla. Men så att här är ju då någon som påstår att han har bott på en remote sån här island. Kan ju kanske vara en del av förklaringen, jag vet inte.
Ja, men han flyttade ju dit. Var det inte det som var poängen?
Vad sa du?
Han flyttade ju dit när han upptäckte vart språket pratades. Det är väl det som är...
Jo, men jag tänker den här förklaringen kan ju också vara att han lärde sig språket när han flyttade dit snarare, eller...
Ja, jag vet inte. Det här är lika höljt i mörker som Bowles-konflikten, känner jag.
Ja. Ja, det är väl det. Ingen noir-cirkel den här veckan. Vi pausar den. Vi hann inte se klart filmen riktigt. Och känner att det ändå är väl på sin plats att man faktiskt har sett filmen när man ska prata. Det här är inte som liksom en vanlig jävla bokcirkel där, eller cirkel där man liksom så här bara har en ursäkt för att ses. Här ska vi faktiskt avhandla de grejerna som vi sätter upp. Men för de som vill vara med då till nästa gång så är det fortfarande Bad Day at Black Rock från 1955 som gäller som nästa film i noir-cirkeln.
Jag ska skicka ut ett tack till alla som stöttar oss på Patreon också. På patreon.com/oddpod kan man stötta denna podd om man gillar det vi gör. Vi tar avrunda där då, och så hörs vi igen om 2 veckor.
Det gör vi. Ha det fint.
Hej då!